I veckan kommer räntebeskedet. Vem är egentligen Erik Thedéen, den seglande moderaten?
Och kriget om liberalismen. Är det Schenströms arbetsgrupper eller statsvetares texter om liberal nationalism som segrar?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och inte minst Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
På torsdag kommer det vi alla har väntat på. Erik Thedéens första räntebesked.
Alla vi som har höga bolån och nu vill veta, vad ska beskedet bli?
Han är ju den nya riksbankschefen och det har ju sedan han utnämndes i juni spekulerats mycket kring vad han är för typ, om han är en hök eller en duva, om han gillar höga räntor eller låga räntor. Det har liksom varit en gåta.
Är du hök, duva eller som Lagarde, uggla?
Nej, jag tror att vi gör så här att journalisterna får och andra bedömare får efter ett halvår på min post försöka ge mig en fågeltitel.
Och samtidigt så har vi ju sett hur räntan har gått från 0 till 2,5%. Och nu tänker man sig, spekulationerna är ju att den kommer höjas ytterligare på torsdag.
Men hur mycket tänker folk att den ska höjas med?
0,5 är väl den vanligaste gissningen.
Men ändå, det här är ju en ganska viktig person i inte bara svensk ekonomi utan även den politiska världen. Vem är Erik Thedéen?
Ja, men han är ju kanske mest känd för att han nu har varit chef för Finansinspektionen de senaste 7 åren, för en del i alla fall. För andra, kanske för våra lyssnare, är mest känd som statssekreterare åt Peter Norman, finansmarknadsminister i alliansregeringen. Det vill säga någonstans moderatstämplad då, även om ingen av dem hade moderat bakgrund när de tillträdde. Och han gick också direkt därifrån till ett jobb inom arbetarrörelsen. Alltså till ett, han började jobba för Folksam delägda pensionsbolaget KPA. Så att, lite av varje.
En politisk enigma,
ja.
Fast ändå moderat. Alltså är man statssekreterare så är man statssekreterare. Det är ett politiskt jobb.
Så är det. Han har dessförinnan gått liksom fram och tillbaka i mellan liksom det offentliga statliga myndighetsvärlden och privata bankvärlden. Jag har tjuvläst ett porträtt på honom som kommer komma i Svenska Dagbladet snart, och där är Peter Norman också intervjuad och han säger att framförallt så är Erik Thedéen en person som vill samhället väl och som verkligen tror att han kan förändra.
Och det här är...
och han exemplifierar detta med att han är seglingslärare för barn på sommarlovet.
För det är det mest utmanande man kan vara då.
Nej, och
man...
det är otroligt gott. Alltså det, är liksom, ja,
alltså, det finns väl två
människa.
Saker här. Dels så tänker man, vad de menar, Peter Norman, att tidigare riksbankschefer inte varit intresserade av samhällets bästa. Om det nu är det som måste lyftas fram. Och det andra är väl, finns det inte en liten känsla av att den här ekonomsfären från vilken riksbankschefer kan tas har ett säreget fritidsliv som kan ha klasskonnotationer?
Jag tänkte säga, finns det något mer moderatstämpel än inte bara att jag seglar själv, jag vill lära fler människor att segla?
Han hade sommarhus på Muskö när han växte upp. Så att han, det är därifrån seglingsintresset kommer. Men,
det är det enda jag kan egentligen om Erik Thedéen. Att han är son till Torbjörn Thedéen.
Och vem är Torbjörn Thedéen?
Torbjörn Thedéen var ju...
Okej, nu kommer
statistik.
Komma 30 minuter.
Nej, ja. Jag håller det kort. Han var ju statistikprofessor. Mest känd för många också, för våra lyssnare, tror jag. Som den tidiga experten i valvakorna på 80-talet. Alltså det var han som satt och kommenterade hur det gick på valnatten.
Då ska jag vända mig till Torbjörn Thedéen, vår statistiker, och fråga hur mycket denna de här första valvinstmätningarna är värda. Hur mycket slutsatser vågar man dra på det här stadiet?
Ja, man kan ju se åt vilket håll vinden blåser. Det är klart att det blåser mot de socialistiska partierna, mot det socialistiska blocket och för det borgerliga. Men som det ser ut nu så ser det inte ut att räcka för ett regimskifte.
Finns det matematikprofessorer nu för tiden i valvakorna? Det finns inte, va?
Det finns väl hans...
Är Svante Linusson där?
Precis, fast ibland kommer han lite efteråt, så här, bara mandatpingis och sånt där. Men är det nya då till den, är det Fouad Josefi som ska stå bredvid och peka på en stor skärm? Det är mer dit vi har gått
hade
i valvakorna.
Hade det funnits skärm förr i tiden, då hade han haft en skärm.
Eller så ni tänker er att sonen, riksbankschefen, ska ha en skärm. En sån fin valvakeskärm när han presenterar räntebeslutet på torsdag.
I alla fall så var Erik Thedéen i riksdagen förra veckan på en öppen utfrågning med finansutskottet där journalister också fick närvara. Och det här var då första tillfället där liksom, ja, men våra kollegor på näringsliv, de som håller på med den här typen av frågor till vardags, de var väldigt lyckliga. Nu skulle man få gå dit och ställa frågor, och det var spännande. Han sa absolut ingenting. Det han sa mest av allt var att allting är komplext. Det går inte att förklara saker så där enkelt. Saker är svårt. Men det har ju spekulerats sen han utnämndes kring att han ändå är en hök och att han värna den finansiella stabiliteten väl liksom lite mer än vad Stefan Ingves gjorde, att han nog gärna ser en stram räntepolitik, tror jag man säger, alltså en högre ränta. Men samtidigt så kanske det är för att han har varit chef på Finansinspektionen. Han kanske kommer förändras nu i sin nya roll. Det vet man inte.
Alltså om man tittar på företrädaren så var ju det verkligen en person som förändrades, eller bilden av Stefan Ingves förändrades. Det är riktigt intressant med Erik Thedéen, tänker jag, att han har fått samma skituppdrag som Muharrem Demirok har fått i Centerpartiet. Alltså att efterträda någon form av gigant är inte särskilt enkelt. Ingves satt ju, alltså han utsågs 2006. Stefan Ingves.
Du är ju ingen i den här podden ens född.
Ja, men ungefär. Alltså det är ju politiskt så är ju det har ju passerat åtminstone två epoker sedan liksom alliansregeringens första månader när Ingves utsågs.
Ja, men och han har ju också gått då från liksom att de har skällt på honom för att han var hök, och han hade sina stora bråk med Lars E.O. Svensson, vice riksbankschef. De stred ju liksom öppet i medierna, eller i alla fall Lars E.O. Svensson stred öppet. Vad Stefan Ingves svarade, och till att sen bli anklagad för att var för mycket duva. Sen för, alltså det har varit många faser i Stefan Ingves riksbankschefskap.
Jag älskade formuleringen från Ekonomiekot Extras Johan Prane som beskrev honom att efter Lehman Brothers-kraschen
så förvandlades han ju då på ett ögonblick till jätteduvan Orvar.
Men jag tycker ju liksom som maktmänniska så är ju Stefan Ingves och den epoken otroligt fascinerande, och man märker ju att alla aktörer lever liksom i skuggan av den, och det måste ju också nya riksbankschefen göra. Alltså i skuggan menar jag, det finns ju ingen som man i kaffepauser på seminarier eller bland politiker i största allmänhet har så enkelt kunnat snacka skit om de senaste två åren som Stefan Ingves. Alla har varit överens om att Stefan Ingves är skit.
Jag ska bara vilja lyfta ett namn till här då och säga Annie Lööf. Apropå din gamla liknelse så är det kanske lite samma.
Ja, precis. Alltså det är så uppenbart trötthet.
Irriterar på många håll.
Ja, och trötthet på ledaren internt, externt. Och där det liksom har vuxit fram någon slags sanning närmast av att ja, men allt är Stefan Ingves fel. Det är i alla fall inte något man behöver inte stå till svars om man säger det mellan skål och vägg över en kaffe. Utan alla bara nickar med och säger, ja visst. Ja, men, det gick för långt, han fick hålla på för länge. Ja.
Fast anledningen till det, förlåt Henrik, jag hör att du gärna vill vara med i den här podden. Men anledningen till det är väl inte bara Stefan Ingves maktspelande, utan det handlar ju också om konstruktionen där riksbanksfullmäktige ska utse riksbankschefen, och Socialdemokraterna och Moderaterna har blockerat varandras kandidater.
Ja, Ingves fick framförallt, alltså han fick ju förlängt två gånger. Han fick ju förlängt 2011 och sen fick han förlängt 2017. Och framförallt där 2017 så var det ju som ett antiklimax. Det beskrivs ju, men den här processen har ju fortfarande inte journalistiskt riktigt öppnats, eller politiker har inte pratat om den. Men det beskrivs ju som att det fanns ett ställningskrig mellan högersidan som ville då ha kanske Per Jansson och vänstersidan som kanske ville ha Carolina Ekholm eller Jens Henriksson. Och så kunde de inte komma överens och då landade det ner i så här, nej, då får vi väl ge gubben förlängt då.
Det finns ju en institutionell kritik då som att, återigen, det är ju inte, oavsett om det är Thedéen eller Ingves, en person som bestämmer räntan i Sverige, utan det är ju det kollektiva beslutsfattandet. Och då finns
av direktionen.
Som, ja, och men hur, om man ska titta på så här, om en kritik är att den svenska Riksbanken, den är väldigt seg. Alla står ut på och skriker så här, höj räntan, eller sänk räntan. Åh, varför är Riksbanken så oerhört seg? Då är ju tanken att, ja men just det där kollektiva beslutsfattandet, det är ett problem. Och då är frågan så här, men andra länder har ju också samma kollektiva beslutsfattande. Och då är det vissa som tittar på så här, att det kan ju vara, vilka är det som sitter med här? Om man tittar mer på USA, där det kanske finns människor som har mycket närmare kopplingar till finansvärlden, eller om det är som i Sverige, där det är mer fokuserat på tjänstemännen. Att det kan vara en förklaring till att det går lite segare i systemet, och sen så är det då en Ingves, eller kanske nu Thedéen, som får skället för att det går så himla långsamt.
Alltså, menar du att det är tjänstemannapersoner i direktionen, eller att det är tjänstemännen på Riksbanken som spelar in?
Det måste väl då vara direktionen som
man menar.
Att det
är mer liksom, myndighetsteknokratpersoner där än folk som kommer från något flashigt.
Något fräckt app-företag som bara så här, men vadå, de snackar ju alltså på en TikTok här, så såg jag ju typ att vi måste sänka räntan skitmycket, hallå, nu kör vi. Mm. Som det kanske är i USA. Och
kanske är det också därför, tänker jag, att man inte kommer få svar den här veckan på om Thedéen är hök eller duva, för att han nog, jag kollade detta med vår makroexpert här på tidningen som sa att nej, men han kommer nog liksom rätta in sig lite i ledet och liksom följa det som har sagt, så det är inte nu han kommer sätta sin stora prägel, är väl spekulationen. Men det man kan säga är att det finns ju ett väldigt högt tryck utifrån att inte höja räntan, även om många förväntar sig att man ska göra det, så har ju både LO och Svenskt Näringsliv gått ut och sagt att man inte ska göra det. Storbankernas chefsekonomer har varit ute och varnat. Alltså det finns ju någon slags allmän debatt kring att det är fel att höja räntan just nu.
Ja, de har ju... I någon slags saltsjöbadsanda så har man ju verkligen höjt insatserna för Thedéen att så att säga ta ett beslut som går emot det. Och det där är ju spännande i sig, för att alltså, vad är överhuvudtaget opinionsbildningen kring räntenivån i Sverige? Ja, det är då inte direktionen, för de får inte säga så mycket, utan de säger något när de till slut har fattat beslut, och sen 2 veckor senare får man läsa ett protokoll där de kanske motiverar på något sätt. Ja, det är inte heller politikerna som har tillsatt direktionen, utan för de är ju aldrig ute och säger någonting om penningpolitik överhuvudtaget, för det tänker de att det kan de inte, eftersom det ska vara en fristående riksbank. Men här har ju liksom alla stora aktörer som också har sina politiska förgreningar, alltså LO, Svenskt Näringsliv, de är minsann ute och kan prata hur öppet som helst. Från någon slags väljarperspektiv så är det där ganska svårorienterat.
Men det ligger ju i själva konstruktionen utav att vi liksom från 90-talet fick en fristående riksbank, och det har ju sina historiska perspektiv. 70- och 80-talets stagflation, i princip, ja, marknaden, staten, keynesianismen hade man testat, det funkade inte, utan man fick både hög inflation och hög arbetslöshet och dåliga ekonomiska tider. Så nu var det tid för monetarismen, att nu var det en bra poäng att ha självständiga riksbanker som skulle framförallt koncentrera sig på penningpolitiken, att hålla inflationen till ett visst siffra. Och det där har ju skapat strukturen, eller liksom normen, att det är ju i vissa fall uppfattar vissa politiker som att nej, men det står i grundlagen att vi får inte prata om räntan, även om det har väldigt mycket effekter för ekonomin och då politiken också. Men det här instruktionsförbudet som väl egentligen kommer från EU-fördraget, men samtidigt också sen 99 när Riksbankens självständighet står inskriven i grundlagen, så finns den institutionella normen. samtidigt som det har ju alltid funnits den här politiska kritiken om att det där är inte ett sånt liksom bara rationellt beslut, att vi såg en historia och nu fattade vi liksom besluten att nu är det liksom marknaden och smarta människor som ska hantera det där, utan att det på något sätt nästan alltid går högerns ärenden.
Ja, tvärtom på många sätt. Eller man får ju säga att det är svårt att ta bort politiken ur penningpolitiken. Och om Riksbanken har att hantera penningpolitiken så håller ju Riksbanken på med politik. Liksom det är inte bara semantik, utan det är ju också så i praktiken.
Tack fru talman. Jag tolkar svaret som ja. No further questions. Tack fru talman. No further questions. No further questions.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Svenska politikerna har ju successivt gjort utvärderingar av Riksbanken under Ingves tid och även innan. Jag tror 2015 eller något där så kom det en rapport som skrevs av mannen med det fantastiska namnet Sir Mervyn King, Baron King of Lothbury, tidigare riksbankschef i Storbritannien.
Alltså de är bra på att ge titlar, ja, i det landet.
De. Och i den här, det var ju, den behandlade epoken där det var bråk, Ingves mot Lars EO. Bara det språket som är i den rapporten om majoriteten, alltså Ingves gäng, mot minoriteten, Lars EOs gäng. När man läser det med lite politiska ögon så låter det ju precis som, alltså, majoriteten i ett parlament, minoriteten, de behandlar varandra lika. De liksom slåss och slåss och slåss tills de överhuvudtaget inte kan prata med varandra längre. Det är egentligen två partier.
Men handlar
det direktionen under de åren? Bevakningen av Riksbanken under de åren var ju också otroligt spännande, om man gjorde listor på så här, vem är hökast och vem är mest duva, vem har bytt sida, och ja, nu liksom, de här protokollen var liksom det mest spännande som
hände. Så i praktiken så är det ju liksom...
Vad tråkigt i politiken på den tiden kanske?
Nej, det händer ju roliga saker i politiken också, men i, alltså, den övriga politiken, jag vill ju så att säga inte frångå premissen att penningpolitik är politik. Och Mervyn King har också en slutsats, och den är att han tycker i den här rapporten att det ska vara politikerna, alltså riksdagen, som ska sätta målet för inflationen. Och det ledde sen, hans rapport ledde så småningom till att det sattes igång ett arbete med en ny riksbankslag. Den trädde i kraft i januari i år. Där försvann Mervyn Kings idé om att det skulle vara politikerna som siffersatte inflationsmålet. Men det aktualiserade ändå hela den här diskussionen. Och även om det då inte blev stora förändringar i den här nya lagen, så är det ju någonting fascinerande om man tittar på att en del av politiker verkligen använder det där instruktionsförbudet och säger: jag får inte kommentera räntan. För det är ju svårt att se liksom lagstiftarens intention i. Lagstiftarens intention är ju att politiker, alltså riksbanksfullmäktige, ska tillsätta en direktion. Och där har ju politikerna makten. Alltså politikerna har makten att tillsätta riksbankschef. Då bör det rimligen föregå av någon slags debatt eller offentlig diskussion. Men vi har ju fortfarande inte hört några politiker av dem som har utnämnt Erik Thedéen egentligen berätta om varför Erik Thedéen är en mer lämplig kandidat än kandidat X eller Z. Och vad som är hans styrkor och vad som är hans svagheter, och vad man tänker om den räntepolitik som har förts över åren.
Nej, men det är väl återigen grundat i de historiska erfarenheterna som liksom 70-80-talet och så kom 90-talskrisen, att man kände nu att nej, men när, sen vi slog in på den här vägen så har det funkat mycket bättre, för att om vi ska vara ärliga, vi politiker kunde inte hantera det här med ränta, för att så fort vi såg så här, åh, nu är det bra att liksom sänka räntan, då gjorde vi det hela tiden. Vi liksom kunde inte vad är det här uttrycket med the punch bowl som man tar fram, och liksom politikerns tanke är bara så här, det är roligt att folk har jobb hela tiden, det är roligt med att ekonomin drar igång hela tiden,
det är kul att vinna val.
Ja,
det är kul att ha pengar är, här är väl inte, och det här säger ju inte Mervyn King i sin rapport, men frågan är om det inte är den klassiska svenska så här, man drar, pendeln går till sin spets. Okej, politiker ska inte sköta räntepolitiken, alltså får de inte ens prata om det.
Nej, men,
eller det väljer inte, att inte prata om det.
Jag bara tänker på hur Niklas Wikman sen han blev finansmarknadsminister också har pratat om amorteringskravet, att han hela tiden har sagt så här, jag har möte med Finansinspektionen, jag har haft möjlighet att ställa frågor till Finansinspektionen, där han liksom, han skulle ju kunna välja en mycket mer offensiv linje där han säger vi i regeringen skulle kunna uppdra Finansinspektionen att göra sig och så. Istället så lägger han sig liksom
ganska platt.
Ja, under.
Jag pratade med en person som var med i det här arbetet kring den nya riksbankslagen. Och den personen beskrev ju instruktionsförbudet och att man inte vill prata om det här. Ungefär så, jo men vadå, om man är politiker och har en möjlighet att slippa prata om någonting, det är klart man tar den möjligheten att slippa ta ansvar. Slippa behöva liksom ta en position i den här frågan. Alltså riksbanksfullmäktige, som ju ändå är den politiska institutionen här, den folkvalda institutionen, det är ju den mest anonyma av alla politiska församlingar vi har. Jag tror väldigt få skulle kunna räkna upp vilka som sitter där.
Jag tänkte säga att vadå, vi har väl väldigt många politiska församlingar i Sverige som är väldigt anonyma, alla kyrkofullmäktige, okay, regioner etc.
De kan så eventuellt att ha mindre
parlamentariska
makt.
Församling.
Det kan också ha mindre
delegation.
Makt än det här. Okej, okay. Ja. Sätt i relation till inflytande. Titta här. Bo Broman, Thomas Eneroth, Susanne Ackum, Martin Kinnonen, Anneli Karlsson, Hans Birger Ekström, Hans Hoff, Mattias Karlsson, Jonas Jakobsson, Görtler, Emma Lennartsson och Mats Odell. Det är de ordinarie ledamöterna i Sveriges riksbanksfullmäktige. Det är ju hur spännande som helst. Alltså till en början så finns det inga centerpartister längre. De är bara suppleanter. Det finns inga vänsterpartister, miljöpartister heller. Inga liberaler. Här är ju tre partier helt dominerande, varav ett är SD. Sverigedemokraterna har ordförandeposten i den här församlingen.
Och ordförande, vice ordförande sitter ju med på direktionens möte och är väl egentligen de som är riktigt tunga.
Ja.
Och kanske ännu viktigare, får gå på Nobelfesten. Så en sverigedemokrat fick gå på Nobelfesten. Det var kulturkriget då i alla fall. Vi fortsätter.
Och när Bo Broman blev intervjuad när han fick eller blev ordförande, så sa han att han har ju suttit i fullmäktige innan, men hade inte så mycket koll, för det var mest ordförande och viceordförande som var med på allting, och också de som brukade sköta utnämningarna. Och sen så sa han att men nu kanske man börjar göra om det, eftersom det är tre stora partier. Så han öppnade generöst för att även Moderaterna kanske skulle kunna få vara med framöver. Att det inte bara skulle vara han och Thomas Eneroth, utan även Moderat kan få vara med.
Nej, men de uttalanden han gjorde där är ju spännande i sig. För eftersom det här är så journalistiskt underbevakat, så är det ju fortfarande oklart hur egentligen beslutsfattande i praktiken funkar här. Men han antyder ju det som många har tänkt sig, att ja, det här är socialdemokrater och moderater som ger upp, och sen så går man till ett möte med den här församlingen och sen så blir det klart. Och nu blir ju det kanske annorlunda då, och det är ju väldigt spännande.
Nu sitter väl dock Erik Thedéen på 5 år, eller vad är det? Så det är ett val innan.
Absolut.
Men förlåt, innan vi börjar önska det här liksom att...
han sitter på 6 år.
Det var spännande att vi ska liksom politisera riksbanksfullmäktige. Det ska vara mycket mer bevakning, det ska vara mycket mer personligt drama, och vi ska titta på det hela. Brukar det leda till att politik eller liksom effektivt beslutsfattande går framåt när våra härliga kletiga ögon vänds mot dem? Kanske kan bli mer problematiskt.
Det är möjligt, men i konsekvensneutralitetens namn så måste jag nog ändå säga att jag tycker det är rätt intressant bara det att titta på vilka moderater är det som sitter här. Det, Susanne Ackum är ju tung tjänsteman med moderat bakgrund. Men den riktigt spännande är ju Hans Birger Ekström. Han har suttit i den här församlingen i evigheter. Varit det tunga moderata kortet där jämt. HB Ekström tror jag aldrig har varit, som han kallas i partiet, jag tror aldrig han har varit förtroendevald någonstans. Utan han är ju en intern fixare i Moderaterna. Det, alltså, han vet nog det mesta om hur saker och ting har fungerat i partiet. Vem som har gjort vad, vem som har gjort bort sig på vilket sätt. En bra historieskrivare. Om han någon gång skulle vilja berätta sanningen om Moderaterna.
Fin
pitch. Och så dyker
där.
Han liksom upp här. Det är ju ganska långt ifrån att här ska det ändå finnas folkvalt inflytande. Eftersom det jag aldrig sett.
Är Emma Lennartsson folkvald?
Precis.
Magdalena Anderssons tidigare statssekreterare, även Stefan Löfvens tidigare statssekreterare.
Nej, hon är ju ny i fullmäktige. Och hon har ju heller aldrig varit folkvald, utan varit fixare åt två statsministrar, socialdemokratiska, och fått avgå. Och vad ska hon ha för roll här? Vad tycker hon om Stefan Ingves tid som riksbankschef? Vad som har varit bra och dåligt? Hon har ju, hela hennes karriär kommer ju liksom från finansdepartementet, där hon varit statssekreterare och haft massa positioner. Hon har rimligen åsikter om detta. Varför får inte de åsikterna höras i någon slags offentlig debatt?
Vad tycker du om minusräntan? Blev det för mycket spekulationer i aktier och i bostäder och det blir liksom ojämlikhet? Snälla.
Och de där värdepappersköpen. Ja, men det är ju mycket spännande att följa här framöver.
Men kanske den största frågan är väl inte vad Thedéen kommer föra fram för olika räntesatser, om man nu ska följa banan och vi ska tro på liksom att marknadens förutsägelser ändå ska landa rätt, utan det är ju vem ska ta över efter Thedéen på Finansinspektionen? Heter det så?
Har du någon namn?
Nej, men jag har hört det här snacket om hur det går så här liksom i finanskretsar, som också är det politiska, nämligen att nu måste Svantesson ha sin person där. Nu är det dags för finansministern att visa att hon har nätverk, inflytande och kan liksom placera någon som hon har en bra relation till där.
Mm. Så det, du menar att det här är ett tecken på hur stark hon är som finansminister?
Det är den analysen jag kommer att skriva så fort vi har det namnet, ja.
Denna del innehåller sött och salt. Sött och salt. Sött och salt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det har hänt olika saker på sistone som får en att fundera lite över mitten och liberalismen i svensk politik.
Och du tänker inte bara på Demirock?
Att Centerpartiet hade någon slags extra stämma förra veckan. Och att Annie Lööf, den breda mittens drottning, inte längre är partiledare. Nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte faktiskt på en annan sak som hände i helgen. Nämligen att Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, för de som inte har talat om det här innan, de som inte minns Miljöpartiet, de valde nytt språkrör i helgen. Och det stod mellan Erik Wahlström och Leo McManus. Och de hade lanserat sig själva, eller är, en vänsterkandidat och en högerkandidat. Och vänsterkandidaten vann.
Gud vad oerhört pedagogiskt.
Ja. Och Erik Wahlström försökte ju bli språkrör. Vi har pratat om honom tidigare i den här podden. Han har försökt bli språkrör en gång tidigare. Har en idé om att driva mittenpolitik. Har en idé om att prata mycket mer om klimat och inte om andra frågor. Låter väldigt likt förra trafikborgarrådet som numera sitter i riksdagen.
Daniel Heldén.
Give him Heldén.
Ja, men det finns ju en liten högerfalang kvar i Miljöpartiet, även om de inte själva ens vågar kalla sig det, tror jag. Och det är väl cirka de här två personerna och några till runt om. Men Grön Ungdom har då valt att gå åt vänster ännu ett steg. De har ju gått åt vänster flera gånger de senaste åren.
Jag såg bara olika sociala medier utrop från den här tillställningen. Och de gick ju mycket ut på, nu ska vi gå ett steg åt vänster. Och då undrar man ju, men vadå, det har ni ju gjort i en evighet. Finns det ens ett steg till vänster kvar att gå?
Ja, men nu pratar man om att man är det parti som är liksom äkta vänster. Och att man också är det parti som äkta bryr sig om klimatet. Man spelar upp detta mycket mot, liksom dels mot Socialdemokraternas
oäkta då
mer liksom mitten ekonomisk politik, samarbete med sig, lite som SSU själva kan låta ibland. Mm-hmm. Och sen att då Vänsterpartiet ville sänka bensinskatten ihop med högern eller bränsleskatterna. Mm. Det är det man hänger upp sig på. Men när de pratar liksom faktisk politik så tycker de att Miljöpartiet bör fokusera mer på rättvisefrågor, rättvisa mellan människor, säger Rebecka Forsberg i Göteborgs-Posten. Det är det andra språkröret. Och de pratar om att man vill driva kapitalbeskattning och minska klyftorna. Så att det är ju en tydlig vänsteragenda. Den förlorande högerkandidaten Erik Wahlström twittrade också att han var oerhört stolt över att Grön Ungdom hade valt att inte ge stöd till motionen som hette Förstatliga allt. Och att nu, han tyckte ändå att fortfarande att det fanns hopp för det här förbundet.
Men alltså, vad är nästa grej? Så här, jag är bara glad att vi inte antog att vi är ett kommunistiskt ungdomsförbund. Jag är bara så stolt över mitt förbund att vi ändå inte tog det steget.
Fast det här visar väl att det finns steg kvar att gå till vänster om man vill. Alltså man skulle ju kunna bifalla motionen Förstatliga allt. Och men
absolut.
Där tänker jag att det finns, där är väl den bortre vänstergränsen på något sätt.
I det man också tog beslut om på den här kongressen var att Miljöpartiet att man ska verka för att Miljöpartiet framöver bara ska ha ett språkrör. Det är ju ur liksom ett miljöpartistiskt historiskt perspektiv så är det ju väldigt radikalt. Eller vad man
det är
ska kalla det, extremt.
Sen utav miljöpartism att ha liksom nästan en biologistisk grundsyn. Vi ska ha en man, en kvinna, en mamma, en pappa. Nej,
ja,
så kanske
till en början var det ju mycket regler kring det där språket. Han fick inte sitta i riksdagen. Jag tror att från början var man väl roterade väl språkrören på var tredje månad eller något sånt. Nu, detta är verkligen en reservation för att jag kan minnas ett fel. Men det handlar ju om en grundläggande maktkritik. Men alla språkrör i princip som lämnar sin post pratar ju om hur jobbigt det är att vara två och hur svårt det är. Och att man får träna hälften så mycket på debatter som andra partiledare. Mycket svårare att få medieutrymme. Och
men
sådär.
Jag trodde att det skulle vara lite friårstänk att de tänkte att vi kan dela på ansvaret. Men
det verkar svårt i dagens medieklimat.
Men är det inte också en miljöpartistisk klassiker att när man har problem i partiet eller kris, då börjar man prata om den här saken. Hellre än att prata om vad har vi för politik som kanske inte fungerar.
Men det är väl en klassisk sak. Det ser man ju på, även på vanliga arbetsplatser. En chef som vill verka handlingskraftig gör en omorganisation.
Ja.
För att det har man ju hört talas om. Så är det ju lite i Miljöpartiet, absolut.
Men kommer det vara som när Liberalerna då också krisade lite och bara nu ska vi ha den blåa loggan, det potenta L-et, att man liksom sluter sig upp kring det nya?
De vill också byta namn till de gröna. Det är ju en gammal klassisk. Maria Wetterstrand ville ju också det på sin tid. Men i alla fall, så den här förlorande Erik Wahlström, han dök sen upp i ett helt annat sammanhang i veckan som också liksom säger något om liberalismen i vår tid.
Pratar du nu om tankesmedjan Fores policyutvecklingsprojekt.
Ja, precis. Och jag vet inte om detta är något som förbundet Grön Ungdom står bakom och tycker är bra att det finns en miljöpartist med på det här policyprojektet. För en gång fanns det ett tidigare GU-språkrör som gick en kurs hos Timbro och det skapade mycket liksom, kritik internt i partiet. Men
Fores är ju precis som Timbro, en liberal tankesmedja, men en grön liberal tankesmedja, framförallt kopplad till Centerpartiet, grundad av centerpartisten Martin Ådahl.
Men nu, leds av?
En gammal moderat nu för tiden, Ulrika Schenström.
Har också letts av en gammal miljöpartist däremellan.
Ja, så konstigt är det inte, men sammanhanget här är ju att man har alltså bildat ett antal policyutvecklingsgrupper. Alltså allt det här är ju liksom gamla alliansen-koncept. Man bildar grupper och det är ungdomspolitiker. Och det är ju bara en grön ungdom, en miljöpartist och de övriga är ju moderater, liberaler och centerpartister.
Och lite fria moderata studentförbundet.
Aj, same, same.
Och det är ju lite frågan då, hur starkt kommer det miljöpartistiskt eller det gröna vara i det här nya fake-alliansprojektet, tror jag på att säga, när han presenteras Erik Wahlsson som för detta klimat- och energipolitisk talesperson Grön Ungdom. Det säger ju någonting kanske om att ja, men han har kanske inte så mycket stora delar utav sin rörelse bakom sig.
Nej, men det finns ju något i det här projektet som är som känns som Schlingmans dröm, det som han trodde att alliansen skulle utvecklas till, där man skulle få med Miljöpartiet som ett femte alliansparti med de här moderna, progressiva cappuccino-människorna på Nytorget. Alltså ni minns hur det var innan Miljöpartiet blev
storstadsdrivet.
När det var liksom det coola urbana partiet.
Ja,
tänkte ju sig Schlingman att liksom alliansen skulle gå i den riktningen och lite, alltså sen gjorde man en migrationsöverenskommelse tillsammans, man började med ett litet samarbete och sen ja, gick det som det gick.
För spännande här är ju att det inte är några kristdemokrater med, alltså KDU är ju inte med och det är ju heller inga sverigedemokrater med.
Nej, det här är ju alltså Ulrika Schenström som är vd på Fores, hon gör ju det här ihop med Liberal Debatt och Matilda Molander, men det här är ju, säger jag bara efter en okulärbesiktning av den debattartikeln. Det här är ju liksom idén om att utifrån reformer kunna bygga den nya alliansen som ska vara svaret på liksom den parlamentariska problematiken och SD ska inte behöva vara med längre. Nu ska man hitta en lösning. Och det roliga var ju när man såg reaktionerna när det här släpptes under måndagen. Människor som Amanda Sokolnitski på Dagens Nyheters ledarredaktion, de tycktes nästan gråtfärdiga av lättnad. Vi har behövt det här projektet så länge, äntligen. Liksom det behöver inte vara statiskt, det finns alternativ till den regering vi ser nu.
Det här är den alternativa drömmen, så att säga. Alltså när Kristerssons projekt har kraschat, som kanske de här människorna tänker sig eller hoppas, då kommer den här nya generationen som inte är fostrad på Benjamin Dosas och PM Nilssons Timbro, där det liksom går sverigedemokrater ibland på utbildningar, utan de har fostrats här borta på gamla alliansledarens, kvinnans lilla organisation. Är inte det, det är väl drömmen som
ja,
de tänker sig?
Ja, det är så de tänker sig. Det här är nya Moderaterna, nya gamla alliansen.
Och det är väldigt såhär Schenströms fokuserad på just, som hon alltid säger i åsiktskorridoren, podden. Det behövs reformer.
Och så kommer inte en enda reform vara förklarad och det kommer inte vara någon liksom reformpolitisk debatt.
Att göra de strukturella långsiktiga reformerna och inte försöka lappa och laga.
Sen är ju frågan om det här lyckas. Det har ju också tillsatts andra arbetsgrupper den senaste tiden. Moderaterna har ju själva tillsatt ett gäng policyutvecklande arbetsgrupper. Tror jag av vissa tolkat som att riksdagsledamöterna ska ha något att göra när de inte får sitta i regering.
Alltså det var ju en hel del av de där arbetsgrupperna på allianstiden var ju sådana arbetsgrupper. Alltså sysselsättningsprojekt arbetsmarknadspolitiska åtgärder för riksdagsledamöter som man inte vill ska störa regerandet.
Men då har MUF också startat skuggarbetsgrupper till Moderaternas arbetsgrupper. Så just nu är det otroligt mycket arbetsgrupper i politik-Sverige. Och det är så härligt tycker jag. Jag tycker det är väl kul att bevaka arbetsgrupper och policyutveckling.
När de börjar jobba med de konkreta förslagen. För den sidan finns ju och man blir väldigt nyfiken på det, för vi pratar så mycket om spel och vi pratar om personer och vi pratar om liksom det senaste stora dramat som händer. Men samtidigt så pågår ju också den här kampen om liberalismen. Och då tycker jag det är så intressant att Matilda Molander, som jag har också bakgrund som ledarskribent på Dagens Nyheter, som chef för liberal debatt, att jag försökte prata nämligen med liberalpartister, det här är liksom en gammal folkpartistisk tidskrift, och försökte så här koppla när de var ute och härjade i så här NATO-frågan om att man måste bryta med SD och de här människorna som är ute och bara provocerar era saker. Så tänkte så här, ja men okej, liberal debatt, de var ju ändå med och medpublicerade Flammans den här yttrandefrihetstävlingen om att
satirtävlingen
kränk Erdogan på ett lite mer fiffigt sätt. Och så försökte jag säga, men kan man inte då anklaga bara liberalismen för det här liberal debatt? Och då fick jag svaret, de har ingenting med oss att göra, det där är ju en rent centerpartistisk tidning nu för tiden. Det där var ett intressant sätt att uttrycka liksom så här.
Var detta på centerstämman folk sa det här?
Nej,
eller?
Det var tidigare.
Ja.
Men sen träffade Matilda Molander på centerstämman.
Ja.
Hon är ju centerpartist.
Ja. Och tyckte väl liksom att haha, ja det där säger de nu för tiden när de hoppar på mig. Och då är det ju intressant att se, de försöker nu samla återigen det här kanske lite nostalgiska alliansprojektet, hitta liberalismen från olika då nu politiska sidor. Men samtidigt så pågår det också det andra projektet, nämligen att liberalismen ska sammanfogas med nationalismen. För det här var ju intressant i avtackningen utav Annie Lööf i riksdagen. Då fick hon ju nämligen en bok utav Jimmy Åkesson.
Och därför har också jag tagit med en liten bok. Och det är Björn Östbrings Nationalstaten. Jag vet inte om Annie Lööf har läst den. Undertiteln, en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Jag har läst den här, jag tycker den är fantastisk på många sätt och vis.
Och det roliga var ju hur Björn Östbring reagerade på det här.
Berätta.
Det här har gått mig förbi.
Ja, men jag såg att han twittrade. Okay. Ja, men jag kommer inte ihåg, det var länge sedan.
Han skrev till och med i Dagens Nyheter att han blev liksom nästan lite ledsen, och så skrev han så här i DN. Målet var varken Listerlandet eller Maramö. För den stora kontrasten mellan dessa rivaler har tillåtits dominera och fördumma svensk politik i över ett decennium nu. Som ungefär att den här boken kommer till Jimmy och Annie. Det kommer inte hjälpa någonting, för det han vill på något sätt återskapa en bred konsensus i mitten om den liberala nationalismen som ska vara liksom ett grundprojekt.
Alltså där nationalismen är något gott och liberalt, ur ett liberalt perspektiv gott. Så
ja,
att säga.
Bort ifrån den här idén om att det är liberalism som står mot nationalism. Och då har han en uppdelning här att han kallar den ena extrema sidan för liksom den liberala universalismen och den andra sidan för den etniska nationalismen. Men däremellan finns intressant och fruktbart spektrum där liberala krafter bör verka. Och han är ute och slår lite mot så här olika företrädare för vad han ser som den här universella liberalismen. Johansson Heinö, Flätan Jönsson kallar vi henne inte, utan
Johanna Jönsson. Centerpartiet.
Hon hade en gång en fläta och det fick mig.
Du minns att du i en annan podd ofta kallade henne för Flätan och fick skit för det.
Ja, men också Liljestrand på för detta Expressens.
Jens.
Och så pratar han om att så här, de här människorna, de missförstår ofta de här tänkarna, liberala tänkarna som Mills och Segerstedt och även Rawls. Att när de här pratar om sina liberala tankar så utgår de alltid, inte bara implicit utan explicit, från nationalismen, från att det behövs en nationalstat. Och att det här har liksom missats nu i någon sorts postnationalistisk era där det egentligen bara går ut och slå väldigt mycket mot nationalisterna som på något sätt företrädare för det onda.
Alltså att liberalismen blir bara, globalisering är bra, det behövs ingen nationalstat, det behövs inga gränser egentligen.
Nej, och att man liksom har missförstått, eller på något sätt inte fattar människors, liksom den mänskliga naturens behov utav ibland likhet, utav någon sorts gemenskap som baseras på språk, litteratur och historiska referensramar. Och att det är först när man har den gemenskapen, det är där det går att förverkliga de liberala värdena.
Så han var egentligen sur över hur den här boken används. Men överhuvudtaget, han låter ju lite mer som tankesmedjan Timbro och inte så mycket som tankesmedjan Fores.
Men han, jag hittade det här på, som han twittrade i samband med att Jimmy gav den där boken till Annie, och la han upp ett gammalt Facebook-inlägg. Han är ju statsvetare, och där skrev han att som statsvetare kanske man inte ska säga vad man tycker politiskt, men att han tyckte att en SML-regering var det bästa för Sverige. Detta skrev han när januariavtalet kom till. Han var då emot januariavtalet som konstruktion därför att han tyckte att det förstärkte bara värderingsskalan i svensk politik som var en förlamning. Han var väldigt skeptisk till ett underlag som innehöll både Vänsterpartiet och Centerpartiet, för att de står så långt ifrån varandra i den ekonomiska politiken. Hur ska något ens kunna bli av? Mm. Och där verkade han liksom, verkade han också tycka att det var väldigt ironiskt att Jimmy gav den här boken till Annie. De här två liksom ytterligheterna som han inte ville att svensk politik skulle handla om längre.
Så egentligen har han ju kommit ut som en mittens rike lover.
Ja, det är inte riktigt Timbro tycker jag.
Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timme? Herregud. Herregud.
Hos en del företrädare från Timbro de senaste åren så har ju det ju funnits en nyfikenhet på nationalistbegreppet och att liksom ta sig dit på olika sätt. Men det är kanske inte det som präglar den tankesmedjan idag, vad vet jag. Jag tänker att det finns ju motsvarande problematik egentligen i det här ungdomsförbundsalliansprojektet på Fores. Alltså den tyngsta gruppen som har tillsatts, det är ju den som ska hålla på med utbildningspolitik. Där ska ju Douglas Thor sitta som är ordförande för MUF. Där ska Erik Berg sitta som är ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Och där ska Caroline Fonsett sitta. Och hon är ju kandiderad nu. Inte ensam, men hon anses väl vara favorit till att bli ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Så tanken är att det ska vara tre ordföringar där. Jag undrar hur liksom lika de egentligen tycker om skolpolitik och utbildningspolitik. Caroline Fonsett har ju varit den som med ungdomsförbundet in i Centerpartiet har drivit liksom vänstersvängen i syn på marknadsskola och så längst.
Ja, men där finns väl också en viss kritik från den nuvarande MUF-ledningen, eller?
Det gör
den är
det
inte tydlig
men,
än.
Men går
riktigt
den så långt? Och kan de liksom prata om överhuvudtaget samma språk? Här finns ju liksom en grundläggande fråga. Hör Centerpartiets framtida skolpolitik mer hemma bland socialdemokrater? Eller hör den mer hemma bland moderater? Kommer skolfrågan, som ju den nya partiledaren liksom pekat på, vad det är som trycker partiet närmare ett av de här två gamla giganterna i
svensk
politik?
Eller finns det ett politiskt mittenprojekt kring friskolorna och en idé om att de behöver reformeras eller systemet?
Jo, men ska det då vara mitten med moderater och liberaler fast utan socialdemokrater, eller ska det vara mitten med socialdemokrater fast utan moderater?
Nu tycker jag att du tänker precis så som de här inte vill att du ska tänka.
Ja,
de vill ju
vara
att du ska tänka så här. Jag säger inte att det är fel att du går emot dem, men alltså de vill ju att du ska sluta tänka så där binärt höger, ja, vänster. Du måste förstå potentialen i den stora mitten som ska ta över allt.
Att det kan vara mer.
Där behöver man inte förhålla sig till de andra.
Det finns mer än tvåsamhet, höll jag på att säga.
Och det där är väl det tänker så här, Björn Österbrings målsättning att hitta tillbaka till, var kan vi hitta de här stora breda konsensus om bara Liberalerna släpper det här med att basha nationalismen på ett dumt antiintellektuellt sätt, samt som man säger så att såklart så finns det alltid liksom faror med att det här kan ju bli främlingsfientlighet och chauvinistiskt, det är liksom, det har vi sett historiskt, så det är inte falska faror som finns, och samtidigt det här som, om man kan se det som ett så här klimande, vart ska liksom liberalismen gå, då blir det också intressant Gina Gustafsson som dyker upp både i Björn Östbrings essä, men också i en text utav Susanna Birgersson, den borgerliga åsiktspersonen som har skrivit på Ivar Arpis Substack.
Mm. Är det där det händer?
Gud, det känns så dynamiskt nu för tiden. Det finns många plattformar.
Ja, men det gör det, och det säger någonting om som liksom allting blandas, för det är en väldigt text där hon gör upp med Gina Gustafssons nya bok Det öppna sinnelaget och dess fiender.
Kommer väl nu när som helst, eller kom nyss, eller ja.
Ja. Och då är det intressanta nämligen relationen mellan Gina och Susanna, för säger vi Gina eller Gina? Gina.
Hon är ju kolumnist på Dagens Nyheter. Ja. Det kände därifrån.
Ja, och var väldigt mycket ute i pandemidebatten.
Lockdown-förespråkare.
Just det. Ja, och det var egentligen där Östbring pratade om henne som att så här, det är intressant om du är stolta, du är fria. Och det jag pratade om att nämen egentligen så är svenskarna paradoxalt ganska patriotiska. Vad är egentligen svenskheten? Vad är det vi drar i? Så att han menade typ att liksom att hon var lite på hans läger, att det spelar roll med det här nationella, med vad vi har för normer på ett sätt, svenska värderingar, vi måste titta på det i alla fall mycket mer. Men hon gör ju lite slut med en kompis på ett sätt i den här texten, för hon beskriver så här,
Susanna Birgersson.
Ja, Susanna Birgersson och Gina Gustafsson, att de är vänner sen gammalt, sen studentåren, men att hon här också landar i att så här, fast vi gör väldigt olika analyser utav verkligheten, och Gina Gustafsson har den här liknelsen mellan räven och igelkotten, känner ni igen den?
Ja, den gamla.
Ja, ja. Att räven springer runt över breda områden, är lite här, är lite där. Igelkotten kan en sak, dra ihop sig, skydda sig, vart väldigt fokuserad på en enda grej. Och då vill Gina att vi ska vara rävar, eller liberalerna ska vara liksom, den sanna liberalen ska vara en räv och springa runt så där lite fräsigt i skogen.
Och Tidöavtalet är mer igelkottigt.
Väldigt igelkottigt, och samtidigt då säger Susanna Birgersson att så här, det är ju ett intressant perspektiv, man vill ju vara det här, men verkligheten, det är ju verkligheten som har hänt, det är ju därför vi många på den här högra sidan har fått förändra våra perspektiv och insett så här, det kom massa problem som vi inte hade tänkt på eller kanske liksom hade fulat ut. Det är de verkligheterna som på något sätt nu ska liksom förminskas till ett igelkottsperspektiv. Och jag vet, det är en väldigt intellektuell eller liksom resonerande text från Susanna Birgerssons sida, men jag kan ändå inte komma ifrån det här med när kompisar gör slut, att där blir det ju inte bara så här, du säger något intressant, jag skriver någonting intressant och vi liksom samtalar i idéernas värld, utan det känns ju som att det finns personliga, inte vet detta, men det finns någonting mycket starkare där bakom som får mig att tänka på Anne Applebaum, den amerikansk slash polska skribenten.
Och hennes nyårsfest.
Ja, när hon beskriver ju just hur hon var kompisar med massa människor som hon nu säger, det här tillhör liksom den trumpianska extremhögern. Hur kunde vi vara sådana kompisar på liksom slutet av 90-talet och vilja samma saker, men vi hamnade på så olika platser? Att det där, ja, det finns väl idéer och det finns verklighet, men sen så någonstans så blir det något också personligt och svekaktigt och liksom geggigt, som jag tänker det här, när man väl har tagit massa positioner, när man har skrikit åt varandra, du är landsförrädare eller du har gått i säng med rasister, att sen bara säga nu ska vi sitta här på Fores och göra lite policy tillsammans, och bara vi har liksom lite om vi bara har en tanke på att vi ska lösa friskolornas avarter, då så kan vi liksom hitta ett nytt mittens rike.
Ja, men motargumentet skulle väl vara att håller man sig till reformer eller sakpolitik så är allt det här, Susanna Birgerssons beef med Gina Gustafsson, den här boken om liberal nationalism, allt det är ju bara bjäfs på den höga abstraktionsskalan som inte har något med riktig politik att göra. Om man ändrar, kommer överens om någonting i sakpolitik och kör på det, så kan man låta den där ideologiska debatten
då kan Peter Norman ta över.
Det kan hållas på någon universitet eller på någon ledarsida. Eller, ja, de får bjäbba på om det.
Men det är då om man tror att de här policylösningarna är så oerhört starka, eller är det någon som kommer komma in och bara titta så här, fast den där skrivningen om friskolan, det där kan göra kulturkrig av, och så bråkar man och så plötsligt så har man dragit isär det som på pappret såg så konsensuikt ut.
Ja, dagens politik är ju inte koncentrerad kring sakpolitiska reformer, så du har ju en poäng.
Jag vill att jag avbryter det här. Tack. Han sa att jag hade en poäng.
Om man inte har fått nog av drama så kan jag tipsa om att lyssna på våra kollegors podd som släpps den här veckan. Den heter Dynastin och handlar om familjen Stenbeck och framförallt om barnen Stenbeck. Det är otroligt spännande.
Bättre än 80-talsserien.
Den är gjord av Jan Almgren och Adam Svanell i samarbete med produktionsbolaget Banda och den finns där poddar finns. De tre första avsnitten och de andra finns om man prenumererar på Svenska Dagbladet. Man kan också gå in på svd.se/dynastin.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Och klippen i dagens avsnitt kom från Sveriges Television, Sveriges Radio, Aftonbladet och Dagens Industri.